Värvet görs i samarbete med Acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Om man går ut på gatan och så frågar man random mellan 25 och 75 år, kan du sjunga 3 Europlåtar? Så det är ganska många som kan göra det. Gör samma sak med till exempel Kent eller Håkan Hellström, bara som exempel. Så kan inte folk göra det. Men däremot så kan de producera 500 000 hardcore fans.
Värvet.
Värvet. Värvet. Värvet. Värvet. Värvet.
Jag kommer från Strängnäs. Det är ingen stor stad. Den har väl runt 10 000 invånare. Och kulturlivet där på 80-talet var kanske inte som Paris eller London direkt. Det var Stockholm som gällde. Och när jag var tonåring åkte jag på Metallica i Solna 88. Jag såg Public Enemy på Fryshuset. Och så såg jag Orup i Furuviks folkpark. Där vårt landställe låg ungefär. Av det sista gigget minns jag inte så mycket. Mer än att det var otroligt mycket folk. Att jag var sjukt impad av att de var så tajta och snygga på scen i bandet. Och så Orup. Han var cool. Han var folklig men cool. En rätt ovanlig kombination om man tänker efter. 27 år senare sätter sig Thomas Orup Eriksson, som för övrigt verkar presentera sig som Orup även privat, mitt emot mig i ateljén. Han är fortfarande sjukt cool. Och han liknar verkligen en känd amerikansk skådespelare. Mer om det om en stund. Det här blev ett samtal om allt från avundsjuka, kontrollbehov, dåligt morgonhumör och att ha en helt unik svensk låtskatt. Det här är Värvet, avsnitt 234, som presenteras av Acast, produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu rullar vi. Här är Orup. Varsågoda. Du, hur mår du?
Jag mår... Alltså rent sådär, dagsstatusen är lite bökig för att jag har varit hemma med små barn mycket, och de är liksom, de har bara ögoninflammation, vilket gör att de är helt friska och jättepigga liksom, och vill inte alls vara hemma. Och så har det varit dåligt väder också, och det blir ganska tråkigt. Och lite så här, ja, man så här, jag skulle egentligen behöva sitta i studion och liksom, du vet. Men annars så mår jag bra. Jag har jobbat, jag håller på med min föreställning nu här i 2 år, eller ja, nästan snart. Och nu är jag ledig ifrån den i vet, 4 månader. Så det är det skönt.
Till september?
Ja.
Då drar du igång igen på någon slags turné?
Ja, turné-grej. Men sen är det slut.
Och vad ska du göra sen?
Ja, jag ska ju börja skriva på något. Jag har inte skrivit en ton på sen det här började. Liksom. För att jag bestämde det för att jag har 5 barn och har varit borta då mellan torsdag och söndag varje vecka. Och de dagarna jag är hemma, då känner jag att jag kan inte liksom sätta mig och börja sitta och jobba hela dagarna. Det kommer inte jag orka. Och sen så vill jag också försöka så här kompensera lite från när jag har varit borta, helt enkelt. Både för mina barn och för min hustrus skull, men även för min skull. Så när jag är hemma så har jag liksom tagit det inte lugnt. Det är jobbigare att vara hemma mot han. Jag har små barn också liksom. Men jag har,
hur små är de?
Den yngsta är 1,5. Och sen har jag en på 4. Så har jag 2 tonåringar. Och så har jag en som har flyttat hemifrån.
Som är en bit över 20, va?
Han är 24.
Men hur är du bra på att vara ledig då?
Ja, det är jag. Ja, jag är bra på att vara ledig. Jag kan utan några som helst betänkligheter sätta mig så här, och nu är det jättesoligt ute, men jag vill spela tv-spel.
Ja, jag såg det på Instagram
och,
häromdagen.
Och vet, ungarna är på dagis och har jättebra, så att det är inget bökigt.
Men hur är det med Luther då när du sen...
Jag måste kompensera lite grann.
Okej.
Okay. Ja, lite, men inte så farligt. Jag kan säga att jag mår, alltså just nu så... Jag har suttit och jobbat i studion här någon vecka för att jag håller på med en grej som jag inte kan prata om, för det är hemligt än så länge. Men och inte direkt att skriva, utan håller på med andra saker. Men och då, det känns ju faktiskt ganska bra när man kommer hem och man är så här trött och vill så där. Det finns någonting som är bra i det också, men jag kräver även. Framförallt så behöver jag egen tid. Och det kan du tänka dig själv, man har 5 ungar, att det blir inte så mycket av det.
Nej, det är klart.
Utan då får man liksom göra det när de är på dagis och sådär, så gott som det går.
Jag visade bilder på dig för min tjej idag. Hon är från Frankrike, så hennes populärkulturella koll på Sverige är inte...
Och vad skönt!
Ja, det är lite,
du måste
härligt.
Vara jättebra, ja. I ditt jobb liksom.
Ja, men lite skönt så. Men då fick jag berätta om dig i alla fall. Och så visade jag bilder på dig och så sa hon: "He looks like Sean Penn."
Ja, ja. Jag har hört det några gånger. Extremt smickrande faktiskt. Jag har faktiskt en bild i min telefon på hur mitt hår ska bli om ett år eller något. Jag ska bli långhårig.
Okay.
Och då har jag en bild på Mr. Penn.
Även du med Brutus?
Ja. Så att, jo, lite kanske. Men det är väl skönt. Han är ju ascool. Han är en av de coolaste människor som finns. Inte bara hur han ser ut och hur han är som skådis, utan han är otroligt cool snubbe, tycker jag.
Mm. Ja, grattis.
Ja.
Jag vill också se ut som du när jag är 57.
Ja, ja, jag vet.
Jag
har ju gått omkring hela mitt liv och önskat att jag liksom var storväxt. Okay. Så är det.
Mm-hmm.
Man vill ha det man inte har, liksom.
Mm, kanske. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att se ut som du nu, vid 42.
Det blev lite konstigt
kanske. Ja. Jag går vidare.
Nej.
Jag pratade med en person som känner dig väl, som sa att du är väldigt humörstyrd.
Kan du utveckla?
Hen menade att det var väldigt tydligt om du mår bra eller dåligt.
Det stämmer säkert. Ja.
Det är ju jag med, en person som pendlar väldigt mycket.
Ja.
Är du det?
Ja, det är jag. Jag är inte så bra på så här självanalys, men jag kan ju se det rent praktiskt på att jag har oerhört lätt för att bli arg och, eller snarare ilsk. Men det kan försvinna på 5 minuter. Det är ungefär som en ettåring. Men jag har ju också med åren lärt mig lite att se när det kommer och liksom lägga band på mig. För att det inte funkar helt enkelt rent socialt att liksom vara sån. Det blir inget bra för omgivningen. Så det har ju blivit bättre. Men det händer fortfarande ibland att jag liksom inte riktigt kan kontrollera det. Men det går ju över extremt fort.
Men hur är ditt grundmodus då? Är du liksom, vaknar du glad på morgonen?
Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Vi har till och med... Sen en 10 år tillbaks inrättat en liten rutin att jag går upp innan de andra går upp. Eller de har vaknat, men de har inte gått upp. Och så går jag upp och så går jag till köket, så gör jag frukost till alla. Och då får i princip ingen vara där.
Okay.
Så då har jag en halvtimme typ där jag kan liksom vakna till.
Och det är ingen som vågar?
Jo, alltså nu börjar med särskilt med de äldre tonåringarna och grabben där, han har ju minst lika dåligt morgonhumör som jag är, så vi säger ingenting, vi säger inte ens god morgon till varandra. Han kommer in och gör sin egen frukost, för han vill inte att jag ska göra hans längre.
Okay.
Mm. Så det it runs in the family lite grann, faktiskt.
När får du ordning på humöret då?
Ja, men det går över utav sig själv ganska snabbt liksom. Men jag har ju också väldigt lätt för att bli, vad ska jag säga, känna liksom någon sorts, det motsatta, vad det kallas för, glad.
Eufori kanske.
Ja, jag har ganska lätt för det. Så att jag tror väl att om jag hade varit yngre idag, alltså barn eller tonåring, hade jag, och det här säger inte jag som någon sorts skryt, vilket jag har märkt, det har blivit någon sorts modord att säga att man har så här, de här bokstavsgrejerna. Jag vet inte om du håller med, om du vet vad jag talar om.
Ja, men jag,
jag tror jag har lite ADHD och sådär, att det är någonting bra och sådär. Det kanske är också, det vet jag inte. Men jag tror att jag antagligen hade fått någon sorts mildare benämning, kan jag tänka mig. Fast jag är inte säker.
Okay.
Är det bara att man är livlig eller, förstår du, eller temperamentsfull? Liksom. Var går gränsen till att man har en bokstav? Liksom?
Mm, men va, alltså, du grundar det på att du är lite...
Nej, att jag inte riktigt... Jag kan inte riktigt, alltså, även om man kan kontrollera det mer nu idag, så har jag inte, jag kan inte riktigt se i efterhand och säga, fan vad arg jag blev, varför blev jag det för, och jag kan liksom inte riktigt se det, så farligt var det ju inte, eller du vet sådär.
Mm. Vad blir du arg över?
Alltså jag är ganska dålig på att bli intervjuad utav saker som inte har att göra med musik, för jag tänker inte så mycket på det. Nej, men alltså det är väl så att vissa saker som jag irriterar mig på kan jag oftast bara säga, ja, men det är så, människor är olika och sådär, du vet. Men sen ibland så kan jag inte det. Och det har ju oftast att göra med att man har någonting annat som jag... Säg att jag har någonting som jag vill göra, eller som jag känner att jag måste göra, eller som jag ska göra. Och som hindras jag från att göra det. Då blir jag... Då, 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 då reagerar jag ganska hårt. Då blir hela, då hela världen, då tycker jag att den är liksom stor i vägen för mig. Det kanske är någon anfall av hybris eller någonting, jag vet inte.
Men du brukar få som du vill, va?
Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på.
Ja, men med krogshowen till exempel, den är väl precis som du vill ha den?
Ja, det är klart att det finns perioder i mitt liv, mitt musikaliska liv, när jag har gjort saker som jag är jättestolt över. Men det här är nästan också mycket för att det kommer så sent i mitt liv, så att säga. Jag är oerhört stolt över det, för att jag har... Jag ska inte säga att jag blev motarbetad, för det blev jag inte. Men jag fick gå emot ganska mycket såna här givna normer som finns inom den lilla nischen utav branschen. Det finns lite oskrivna regler liksom, när man sätter upp såna där saker.
Aha, berätta om dem.
Ja, alltså, jag är ingen expert på det, men jag har inte sett så många liksom, jag kanske har sett 2-3 stycken krogshower, men jag såg genast att det fanns så här, någon sorts regler, att det ska vara liksom vissa blandningar utav saker liksom, det ska vara alltså, det ska vara så här lite naket och, vad ska man säga, lite glitter och lite så här, lite självironi och lite dans och lite eftertänksamhet och du vet så där. Och framförallt så har jag också sett att det finns alltid en regissör. Vilket är jättekonstigt, för att i min värld så är det så här, om man gör en konsert, en vanlig konsert liksom, om inte det är så att den inbegriper 20 dansare och 14 clowner, så behövs det sällan en regissör. Utan den som är artist eller de som man jobbar med har ju oftast liksom gjort det här så otroligt många gånger, så att man liksom, man vet vad man är bra på och vad man inte är bra på. Så där. Men så fort som det då flyttas över på det som kallas för krogscen, då, vad nu det är för någonting egentligen, så ska det helt plötsligt in en regissör. Mm. Och jag har sett fler exempel på artister när jag vet ungefär vad de är bra på och vad de inte är bra på. Och när de gör det som de är bra på, så är det bra. Och så helt plötsligt ser man, det här kommer inte från den här artisten. Det här är någon annan som har sagt, ja, men vi måste ha det här också. Och då blir det inget bra. Mm. För att man inte helt enkelt, det är inte ens grej helt enkelt.
Men nu var det 2 år sedan jag såg din show, men den innehåller väl lite dans och lite...
Absolut! Ja. Men det bygger ju på en annan tradition. Det bygger ju på allt från så här... Det är många artister som har gjort det på sina liksom, konserter ända sedan 60-talet. Liksom. Allt från Tamla Motown, James Brown, Talking Heads, Prince. Det finns ju jättemånga exempel på att man använder. Men då har man ju, jag har ju inte separata dansare, utan det är ju bandet som liksom, dansar, är väl att ta i.
Men som
det rör sig. Ja, och som... Framförallt att de också då de är med liksom som ett, ja, istället för att ha så här tekniska hjälpmedel eller tricks och ljus och så här och jävla ber och grejer liksom, så har man bandet som hjälper till att lyfta upp det visuella. Och det är någonting som jag har jobbat med förut också i perioder, men den här gången kunde jag liksom dra det längre.
Mm. Då har du inte tagit in en koreograf, utan då
är
du själv.
Okay. En koreograf har jag.
Okay.
Och absolut. Men det handlar mer om koreografen. Alltså vissa saker har hon heter Linda Hansson. Har hon liksom typ, jag har sagt så här och här skulle vi göra någonting, för vi skapar ett särskilt musikaliskt parti här där vi då kan göra någonting med hela bandet. Och ibland så har jag liksom så här, jag skulle vilja att vi gjorde ungefär så här och så här, kan du liksom kira upp det? Och då, men, eller också så har hon sagt så här, jag har ett förslag här, kan vi göra det här? Ofta så här, kanske så här, ja, jättebra, kan vi göra så också, eller kan vi ändra där? Ja, och när vi väl har bestämt vad ska göras, då är det ju hennes jobb att få bandet att göra det. För det är en speciell, det är ett helvete när man ska spela samtidigt. Alltså, och då, hon är jättebra på att motivera dem. Och jag kan liksom, jag har inte det tålamodet att stå där i 3 timmar och upprepa samma rörelse bara för att de ska kunna spela samtidigt som de rör sig. För det måste man. Man måste sätta allt i ryggmärgen, annars blir det jättekonstigt. Mm. Så det använder jag ju henne till då. Mm.
Ja, vad roligt. Det är ju uppenbarligen en jävla dundersuccé.
Ja, det har blivit det. vilket jag tycker är fantastiskt förbannat roligt, därför att jag liksom har, jag har bara byggt den här föreställningen på det som jag själv skulle vilja se. Varför kan inte jag, om jag skulle sätta mig och kolla på en artist liksom, och äta mat först och så sitta så här, förhoppningsvis efter ett tag så ställas upp och dansa eller vad man gör, men så är det här jag skulle vilja se. Mm. Och då så gjorde jag det och så har det funkat. Och ingen har gjort det innan faktiskt. Inte i den, i alla fall inte nu. Inte för länge sedan. Ja, det är en ganska gammaldags show. Liksom. Och då blir jag jätteglad, såklart.
Ja, det är klart. När du står där uppe, ser du publiken?
Inte särskilt mycket.
Okej. Okay. Men har du någon känsla för vilka det är som går och ser dig?
Ja, alltså huvuddelen är ju naturligtvis de sådana som har växt upp med min musik. Och företrädesvis de som var emellan 15 och 25 när det var som störst. Liksom. Mm. De är ju flest skulle jag säga. Sen finns det en typ som går och ser det här som går på allting. Du vet, ska vi gå och se en show? Mm. Ja, jag har hört att det här är bra. Vi går och ser det. Där har jag lite flyt där, för att jag... Eller väldigt många människor i det här landet har... Alltså, när de väl hör mina låtar, så det är inte ens säkert att de kanske visste att det var jag som har gjort dem. Men när de väl hör dem så kan de dem, i alla fall stora delar av dem, även yngre människor. Och det är ju till enorm hjälp. För du vet ju själv, om du ser en konsert, eller om du lyssnar på radio eller på Spotify eller vad som helst. Första gången som man hör en låt så är det ju väldigt sällan som man bara så här, wow, det här är fantastiskt. Utan det tar 10 lyssningar liksom. Och där har jag en stor fördel mot många andra. Vilket gör att jag också... inte riktigt behöver smycka ut liksom föreställningen med en massa joxa Elvis medlin och sådär, för att folk ska få någonting igenkännande och för att det ska liksom hålla upp intresset liksom.
Eller 14 clowner.
Eller 14 clowner. Ja. Eldsprut, såna här gycklare.
Mm. Ja, men det är jätteskönt och...
Det är ju naturligtvis så att jag ska inte säga det att jag tycker att det här som jag gör, det borde alla artister göra, för det tycker jag inte. Har man 2-3 låtar som folk så här känner igen, så kanske man i en sånt här fall då, när folk sitter ner och förväntar sig bli underhållna, som det faktiskt är i det här, så måste man kanske lägga till andra saker. Mm. I det kan jag förstå.
Innebar liksom Så mycket bättre, innebar det att du fick en ny publik?
Alltså jag tror inte det har inneburit så himla mycket. Nej. Jag tycker att min medverkan där var ganska medioker, tycker jag. Jag tycker inte jag gjorde det särskilt bra. Jag hittade inte riktigt liksom... jag tyckte låtarna, det var ett par av låtarna tyckte jag blev bra. Men nej, jag vet inte. Jag gjorde inget större intryck, tycker jag själv.
Men kan det ha att göra med, nu ska inte jag lägga ord i munnen på dig, men kan det ha att göra med att du liksom, du var så självklar på något sätt. Alltså du behövde inte Så mycket bättre, så att säga.
Nej, jag vet inte. Jag kan inte riktigt svara på det.
Nej. Men ångrar du?
Nej, det gör jag inte. Det har inte skadat mig. Någonting har det ju gett, liksom. Det är väl klart att det har. Det är några som har upptäckt det, liksom, särskilt bland yngre och så. Liksom. Visst är det så. Men för mig personligen så har det inte liksom betytt så mycket. Och jag tror för de som har sett min föreställning tror jag inte att det betyder så mycket heller. Mm. Det tror jag inte. Så det är inte så att de sitter och skriker efter de låtarna som jag spelade där. Och den här Carola-låten lite grann kanske. Men inte annars.
Jag försökte räkna ut det här. Jag kom fram till att det är 27 år sedan jag såg det live första gången.
27, då måste det varit med. Vad var det då med?
Ja, det var nog din
första. Var det jag själv?
Ja, exakt. Din första egna folkparksturné. Furuvik. Kan det ha varit 89?
Är det 27 år sedan?
Mm.
Ja, det är det. Fuck. Ja, det kan nog stämma. 1989. Men jag är så här guldhatt och det.
Det minns jag inte.
Nej.
Jag var 14.
Ja, ja. Ja.
Eller 15.
Ja, men det... ja. Det kan nog stämma då.
Jag tyckte du var jävligt, jävligt cool.
Ja.
Redan då.
Ja, tack.
Ja. Men jag minns det.
Jag lyssnade faktiskt på podcasten med Titio.
Ja, okej.
Okay. Det var kul. Då var det ett avsnitt där ni snackade om det där.
Ja, just det.
Jag har inte träffat henne på länge.
Nej, men hon måste ju ha varit med då när jag såg det. Kanske...
Nej, det var hon inte alls det. Nej, okay. Det var hon inte. Hon var med i turné. Då hade hon precis slutat. Hon kom tillbaka sen en liten sväng, men då var hon mer som artist. Det stämmer. Då hade hon slagit igenom med Man in the Moon.
Just det.
Ja. Stämmer. Så hon och Magnus Frykberg, de slutade.
Mm, jag fattar. Men hur minns du den där tiden då?
Ja, det är knappt jag minns den. Alltså.
Är det så?
Ja, det var... Alltså, jag var inte särskilt glad. Jag borde ha varit det, men det var jag inte. Som jag kommer ihåg det.
Okay.
Utan det var mer så här, hur ska jag behålla det här liksom? Hur ska jag göra liksom? Hur ska jag liksom kunna leva upp till det här liksom? Jag kände det alltså mer som en tävling liksom än som ett uttryck för någon sorts så här konstnärskap liksom, eller vad man kallar det för att vara lite högtravande liksom, och var mer liksom intresserad av, eller liksom tänkte så här, nu har det funkat här, hur ska jag kunna behålla det här nu då liksom. Jag var 27 när jag slog igenom. Det är ganska gammalt faktiskt, ja, det är hyfsat. Och hade ju liksom försökt så många gånger och liksom det hade inte funkat riktigt som jag hade hoppats. Så jag tänkte att så här kan du inte fortsätta. Liksom. Okay. Och hade svårt att njuta av det. Liksom. Var väldigt så här, ganska labil liksom, när vi repade och sådär. Du vet, blev arg för så, om någon gjorde en liten felslag på en hi-hat liksom. Men det har som tur var gått över helt.
Mm.
Sånt blir jag inte arg på längre.
Nej, vad skönt. Men...
Jag kan bli lite sur kanske, men jag blir inte arg.
Ja, men du är ju... Ja, men det är väl det där... Jag vet inte om jag använde ordet förut, men du har ju rykte om det att vara perfektionist.
Ja, i perioder skulle jag säga. Alltså, eller inte i perioder, utan alltså, i vissa situationer. Jag kan bli förvånad över ibland hur mycket jag kan bry mig om en sak vid ett tillfälle, och vid ett annat tillfälle släppa det helt och bara liksom så här, det får bli som det blir. Jag tror att det har blivit så mer och mer med åren också, för att jag har jag har inte lika mycket energi och tid nu, och då får jag ibland känna så här att nej, det här kan jag faktiskt inte. Det här klarar inte jag av att liksom ge mig in och grotta i, utan det här får bli lite som det blir.
Mm, men det kan inte, men det, då är det inte liksom att din trummis slår fel på hi-hatten, utan
Nej, den grejen har jag, då trodde jag att när man skulle styra ett band att man skulle detaljstyra liksom i varje moment liksom. Men det tog mig lång tid att inse att det blir inget bra att göra det. Det är en enorm skillnad mot det som jag gör nu idag. Jag har insett att det är därför som jag aldrig så här producerar själv heller. Jag har väldigt svårt att dela upp musik i små bitar liksom, så här. Att lägga ihop, det finns ju de som kan göra det. Min äldsta grabb, när han så här programmerar sina grejer liksom, eller när han spelar in sina grejer med sitt band, då, han sitter inte ens och spelar, utan han skriver in vad han ska göra. hur det ska låta. Och då, det är en helt annan. Och liksom, det kan inte jag, utan jag måste höra liksom helheten. Men på den här tiden i början så trodde jag att jag kunde gå in och detaljstyra varje sak. Men det kan inte jag. Jag har inte den kunskapen helt enkelt.
Men nu då, alltså, när du säger att du är lite mer laissez-faire, kan det vara liksom, ja, men, fotograferingar och den typen av grejer, alltså, som du överlåter åt andra? Eller vad är det?
Nej, men alltså, nej, idag är det nog mer saker som, antingen om det är så att jag känner att den här människan, den här med andra människan, de har faktiskt bättre koll på det här än vad jag har. Eller att jag har för mycket annat. Jag brukar säga så här att om jag hade haft 5 barn 1987 så hade inte det här funkat. Och så är det. Det är liksom, det finns de som kan hantera det, men då kommer andra saker bli lidande. Och jag tänker inte ta det att det andra saker blir lidande på det sätt. Det blir tillräckligt mycket lidande i alla fall för att jag har det jobb som jag har inom vissa perioder, därför att jag är borta mycket och sånt. Och jag tänker inte liksom, jag tänker inte offra det som jag har på vad det gäller barn och sånt. Därför så idag så planerar jag väldigt mycket. Under lång tid liksom. När vi skulle göra den här föreställningen så började jag jobba med den. Ja, fan. Ett år innan jag liksom hade premiär liksom. För att jag inte skulle hamna i det här med att jag satt i liksom dygnet runt. Och sen när jag kom hem att ingen fick så, liksom att ingen fick vara i närheten utav mig liksom. Som det lätt blir om man har en grej som man måste göra och som ska bli bra. Då måste man liksom leva med det hela tiden om man har kort om tid. Och det gjorde jag ju alltså de första 5-6 åren. Så levde jag ju med min musik och dygnet om liksom, jämt.
Men sen, när kom glädjen in då? För det där lät ju inte så lustigt.
Nej. Alltså det fanns ju ögonblicket av glädje när det till exempel, men då var det ju så här, det var mer så framgångsbaserat liksom. Ja, nu ringer från skivbolag, nu ligger vi etta på topplistan. Sånt som jag kunde känna liksom. Men det var mer en seger än att det var liksom glädje i det liksom. Glädjen har ju alltid dock funnits i själva låtskrivningsmomentet.
Mm. För det känns som att du har ju...
Där har den alltid funnits, ja, det är viktigt.
Har du någonsin haft en riktig jävla skrivkramp?
Inte under lång tid, nej.
Nej. För det känns som det, jag lyssnade på Född i november häromdagen.
Mm.
Den har ju 6 år på nacken.
Mm.
Men vilka jävla låtar du skriver liksom fortfarande? Eller fortfarande, men det var så här, eller...
Jag tror inte att jag skriver varken bättre eller sämre låtar nu. Kanske rent så här hantverksmässigt att de har blivit lite bättre kanske. Men däremot så är det ju låtskrivning och artisteri och såna saker handlar ju oerhört mycket om vilken tid som man gör i. Timingen är ju fruktansvärt viktig.
Mm.
Jag vet inte vad som skulle ha hänt om den, ta det albumet till exempel, om det hade kommit då istället 1989 liksom. Det kan ju ingen veta. Men jag tror inte skillnaden i framgången hade varit så enorm som den är nu.
Okej.
Okay. Tror jag inte.
För den, vad betyder det? Att den inte sålde särskilt väl eller?
Nej, jag menar inte att jämföra liksom. Den, nej, det blev ju liksom, hade inte. Nej, det är en enorm skillnad.
Mm.
Det var ju liksom bara de närmast. Ja, det var ju de som var liksom Orup-fans. Som, de här casual-lyssnarna har ju inte hört den. Utan det är bara de som, eller bara, de är i sig rätt många. Men det är inte på så här Hellström-siffror. Det är så, jag har väldigt många som gillar mina låtar. Men inte så många som är liksom Orup hardcore fans. Om man går ut på gatan och så frågar man random mellan 25 och 75 år, kan du sjunga 3 Orup-låtar? Så det är ganska många som kan göra det. Gör, det här är bara en teori. Gör samma sak med med till exempel Kent eller Håkan Hellström, bara som exempel, så kan inte folk göra det. Men däremot så kan de producera en halv miljon hardcore fans, medan jag kanske kan producera 20 000 som kan alla låtar, du vet.
Mm.
Det är en stor skillnad. Mm. Det är två helt olika saker. Det är därför som jag passar väldigt bra att lira för en redan befintlig publik som är ett snitt liksom bara av människor.
Men det jag ville komma fram till egentligen var att din lätthet som kompositör. Ja, nu har inte jag lyssnat på varenda B-sida.
Nej. Men, nej, det är klart.
Men det känns aldrig som att det är någonting som skaver. Du har aldrig lagt in ett bäst för att verka archy-fartry.
Nej, det skulle jag aldrig göra.
Men det känns också som att det är liksom som en aldrig sinande källa.
Ja, men det låter ju lite lika också ibland.
Ja, kanske.
Men, ja, jag vet inte fan vad ska jag svara på det. Ja, jag har skrivit låtar sedan jag var 12 liksom. Det är ett hantverk också, det får man inte glömma. Får vi se hur det går nu när jag har haft uppehåll på 2 år. Kanske är borta.
Mm. Tror du det? Eller har du idéer?
Nej, det är klart jag inte gör. Ja, jag har inte jobbat. Det är klart att jag har i min iPhone lite såna här lalalala grejer som jag har sjungit in. Men det är inte säkert att det kommer användas. Nej, det är klart att låtar kan jag inte skriva. Men sen ska det bli bra låtar också. Det är när jag har idéer om ungefär hur jag skulle vilja att det ska bli. Men det har jag haft många gånger. Och sen när jag väl börjar jobba, då går det sin egen väg i alla fall. Liksom. På något vis.
Jag frågade förut om glädjen. Liksom. Du har ju en låtskatt som liksom få andra svenska artister kan tävla med. Ja. Gör det dig? Liksom på alltså, skänker det dig någon tillfredsställelse?
Skojar inte. Alltså, nu idag gör jag det nog enormt. Men jag kan ju fan inte sitta och prata när jag har banan i munnen. Jag får vänta.
Ja, men det var ändå ganska radiovänlig frukt, kände jag. Det är mycket bättre än äpple.
Ja, mycket, mycket bättre. Ja. Eller knäckebröd. Mm. Ja. Jag brukar säga så här, någonstans mellan 87 och 95, det vill säga från mitt första album fram till GES-grejen där. Där var ju liksom mina heydays, liksom, vad det gäller rent kommersiellt, liksom, som jag fortfarande liksom så här lever på, liksom, kan man säga. Och efter det så började liksom alltså att hålla på att ligga på den på en sån nivå, vet du, mer, alltså det här är 8 år. Det är ganska långt. Även skitstora artister kan inte ha den där både konstnärliga och kommersiella framgången. Det finns några som har haft det 10, men sen så det går liksom inte, för det kommer en ny tid och nya människor och man skriver om nya saker, och det som generationen, äldre generationen lyssnar på, det per automatik liksom vill man inte ha. Och då hade jag en ganska lång period när jag gav ut plattor och det började sälja mindre och mindre och sådär. Och då kände jag lite att mina gamla saker stod i vägen liksom. Därför jag tänkte så här att om inte jag hade gjort dem, om det här hade varit en ny platta med en ny artist, så hade det gått mycket bättre. Så det var ju antagligen inte, för att de plattorna var inte särskilt bra heller, om jag ska säga. Men det var i alla fall så som jag kände då.
Mm.
Men nu har det gått så pass lång tid så att jag liksom har, nu är det bara med stolthet, nu ser jag det mer som att jag tar hand om någon sorts här, mitt eget musikaliska arv liksom. Så nu är jag bara glad och stolt över det. Men det tog ganska lång tid. Det tog nog en 10 år innan jag kunde börja liksom se på de här låtarna med lite nyktrare ögon.
Men jag frågade förut om när glädjen kom in. Jag
fick det var någonstans där. Ja.
Mm.
Runt 2000, alltså när jag hade efter GES så gav jag ut 2 plattor tror jag.
Men var inte GES lustfyllt då?
Jo, ja, jo, när vi gjorde det. Det var inte så bra live tyvärr. För att vi var Vi var ju tre stycken likvärdiga artister på scenen. Vi hade liksom lika mycket, alltså vi hade samma, vad säger, dignitet och hade alldeles för mycket respekt för varandra. Liksom. Om man ska vara bra som artist så måste du kliva in och liksom ta, du måste liksom ha ett självförtroende, gå in och bara ta scenen. Men när man har två stycken andra bredvid sig som man också själv har en jävla respekt för, så är det svårt att göra det. Därför då blir man liksom, nej men inte ska jag, liksom sådär. Så vi var aldrig särskilt bra live. Däremot tycker jag att vårt första album som kom den 95, jag tycker det är en kanonpopplatta. Jag tycker den är jättebra. Jag vet att det finns särskilt inom svensk kritikerkår är en ganska illa ansedd sådär. Men jag vidhåller att det finns otroligt mycket bra låtar på den. Mm. Men, så det var kul. Men sen så, ja, som sagt, gjorde jag två skivor och ett par turnéer när jag inte tyckte det var så roligt längre. Och sen så fick jag min mellankull då med ungar, de som idag är tonåringar, i början på 2000-talet. Och då tänkte jag så här att nej men fan, nu skiter jag det här i några år. Nu börjar jag bara skriva låtar åt andra. Så då gjorde jag det. Det gick så där. Det var först när jag började, alltså 2004 när jag började jobba med Lena Philipsson. Som jag, nej, då, nu hoppade jag över. Alltså jag liksom blev så hired gun liksom mellan 2000 och 2004 att jag skrev så här enstaka låtar till artister, och då kan jag se nu i efterhand när jag lyssnar på dem att jag försökte skriva låtar som jag tyckte att de lät, de här artisterna, och det går ju inte, det kan ju vem som helst räkna ut egentligen, men jag trodde att det var så man skulle göra. Men sen när jag började jobba med Lena, då var det så jävla bråttom, vi hade skitbråttom för de skulle ha med Melodifestivalen och så här, vi ska så hur den går, så ska vi få ut det här innan sommaren eller hur det nu var. Jag kommer inte ihåg det då. Och då var det bara att skriva. Jag hade på mig så här tre månader. Och då var det bara som om jag skrev till mig själv. Och då första gången på länge så kunde jag så här slappna av bara. Och skriva som jag gjorde i början. Att jag bara, det som dyker upp, det skriver jag. De här plattorna som jag gjorde under den perioden när jag inte tyckte det var så roligt, då var det så här, hur ska jag skriva för att jag ska få tillbaks den här, vad ska vi säga, digniteten eller populariteten, vad ska säga. Och det går ju inte heller, naturligtvis. Så att när jag började jobba med Lena, då kom det där tillbaks liksom, det här med att fan, det är bara att skriva. Och då gjorde jag, jobbade med henne ganska länge, och det blev skitbra, tycker jag. Och sen så gjorde jag en egen platta igen 2006. Och då hade jag liksom, då var jag, den är också bra. Där hade vi någon, det var ett par låtar som gick också ganska bra, liksom rent kommersiellt. Och sen så gjorde vi en krogshow, och då började jag liksom, då var det första gången på länge som jag använde de här gamla låtarna bara som de är. Jag bara såg dem som bra låtar. Och inte så här, jag har ju nya låtar som jag måste spela också. Utan jag bara gjorde det som så här, det här funkar, det här kör vi. Och då blev det också, det blev mycket bättre. Och sen så har det rullat på där. Sen har jag liksom, jag skriver gärna nytt material. Jag tycker det är skitkul att jobba med andra artister, liksom yngre artister och så. Det är jätteroligt. Men de här, nu är mina egna låtar de som är liksom, det är det viktigaste. De här, de gamla låtarna. De har blivit. Och sen så just det att man äger dem, att man kan göra om dem, man kan hålla på med dem och man kan stöpa om dem i olika former och sådär. Jag vet inte, man kan hålla på och brula i som helst, tror jag. Men jag kommer fortsätta göra musik, och ingen skulle bli gladare än jag om andra människor också lyssnade på det, men det är inte ett måste längre.
Du, jag missade en följdfråga, vad heter din sons band?
De heter Tjuvjakt.
Okej, okay. Det har jag hört.
Ja, men de håller på.
It's happening.
De håller på, ja.
Vad roligt.
Hiphop, svensk hiphop.
För även om du då liksom redan, eller från början då i princip hade, det var inte helt problemfritt med dig med ditt artistskap liksom, på 80-talet och sådär. Men jag minns ju det från det där gigget 1989, om det nu var då. Men jag minns i alla fall att vi åkte till en folkpark, Furuvik, det var fullt med folk. Och jag kommer ihåg att det var ett jävla ställ. Så kändes det ju som att du älskade det. Alltså det kändes som att du älskade att stå på scen.
Ja, det gjorde det kanske.
Men så var det inte.
Det är klart att det var vissa tillfällen som jag, ja, men självklart, så var det ju det. Men det var också jag har alltid haft den här, jag har alltid sett mig själv som artist, som en underhållare. Och då jobbar man liksom. Då, inte nödvändigtvis att man måste stå och le hela tiden, men man jobbar liksom.
Mm.
För att det är ens jävla ansvar att göra det. Det i sig har för mig leder till någon sorts tillfredsställelse. Att liksom veta att jag har gjort mitt absolut bästa för de som är här. Sen är inte det alltid kopplat till någon sorts lycka. Liksom. Okay. Inte alltid, utan mer som ett väl utfört arbete.
Fan vad tråkigt det låter.
Nej, inte nödvändigtvis. Men jag hade inte kunnat fortsätta hålla på så jämt. Det där var under den perioden. Vi gjorde ju, alltså med den föreställning som du såg, så gjorde vi under juni, jul, eller halva juni, juli och en bit in på augusti, så gjorde vi 60 föreställningar. Och idag, alltså band som är stora idag, eller artister som är stora idag, på samma period gör de kanske liksom 20. Mm. För de gör festivaler.
Mm.
Och, eller om de ens är med, de kanske gör en stadion. Så att det är en, så att jag var ju rätt sliten.
Mm. Mm.
Absolut. Så att det var inte så att det var så under mina liksom första 7 år eller 8 år att jag bara gick omkring och tyckte det var tråkigt att spela. Absolut inte. Det är självklart, det hade jag inte pallat. Men jag kan säga bara det att jag har, idag känner jag liksom en glädje kan man säga faktiskt för varje konsert. Då har vi gjort det även nu på den här föreställningen, har vi gjort det över 200. Och jag får massa kickar. Det har ju med andra orsaker också. Även om jag inte trodde att det var över, så trodde jag inte att jag skulle få det här en gång till, så att säga.
Du trodde inte att du skulle sälja 150 000 biljetter?
Nej, det trodde jag inte.
Nej. Men det har du gjort.
Jag vet inte hur många jag har.
Ja, enligt blixten.se,
ja,
så har
du gjort det. Ja. Ja, något sånt. Och det är dyra jävla biljetter. Man kostar ju så att 1200 eller något sådär.
Men det är så pengarna rullar in?
Som de, ja, det är klart att de har gjort.
Ja.
Självklart.
Ja. Jag vill minnas,
men jävlar vad jag slitit för dem.
Och jag vill också minnas att jag blev imponerad över antalet musiker du hade med dig.
Det är väl ingen att bli imponerad av.
Var det inte det?
Jo, det är många, men,
ja, exakt.
Men det är ingenting som säger att det blir bra bara för att man är med så mycket musiker.
Nej, men om man hade varit lite snålare som artist.
Det är sant.
Så hade man kanske jobbat med en trio.
Ja, så är det ju ibland. Men eftersom att jag, som vi sa för en stund sedan, så ska man inte säga något mer intervju, för du redigerar det här som du vill. Men eftersom att jag hade i så många områden och moment av föreställningen bestämt för att nu ska jag bara göra det som jag verkligen, verkligen vill göra själv. Så, och då var bland annat ett stort band var en av hörnstenarna i just den här föreställningen.
Mm. Och du har liksom fått ordning på ditt ledarskap nu?
Ja, det tycker jag. Jag blir bättre på att delegera. Jag har hittat sätt att få fram vad jag vill göra. Som till exempel de här. När jag gjort den här föreställningen har jag ju så här. Alltså det är lite svårt när du ställer de här frågorna, för det är oftast, det är jättesvårt att ge ett enkelt svar. Jag måste göra ganska långa svar.
Okay. Gör det. Jag har tid.
Jag har lättare idag för mig till ledarskap, särskilt på den här liksom föreställningen. Därför att jag, när jag bestämde mig för att göra den här föreställningen, så tog jag så här, någon sorts avspark från någon sorts så här ganska klassiskt traditionell underhållningssträck-showmusik så här, slutet på 60-talet, 70-talet, så här, James Brown, Elvis, liksom det där. Även Motown och så inblandad. Och då kommer jag att tänka på, fan, nästan alla mina låtar, när de är skrivna, antingen i mitt huvud eller att jag har gjort demos på dem, är skrivna på det sättet. Någon sorts blandning av soul och pop med stråkar och blås och ganska stora liksom arrangemang med ett beat i mitten, ett ganska ruffigt beat liksom, ganska liksom ruffigt spelat liksom. Men sen när jag har väl spelat in det här på skivor då med olika producenter och så har jag till låtarna hamnat då istället i det som man har ansett vara dagens formel, liksom det som gäller just då. Så att de har liksom nästan alltid frångått sin ursprungsform då. Och då tänkte jag att nu ska jag ta tillbaks de här låtarna till sin ursprungsform, till det här ganska klassiska formatet liksom, med bra sväng i liksom botten och då spetsat med liksom med en musikalitet men samtidigt med en viss ruffhet liksom, i det. Och när jag väl hade bestämt för det så tänkte jag, hur ska jag kunna få fram det? För att om du säger det till en kapellmästare så här, kan du skriva ut noter så att det låter så här? Det går ju inte, för att då måste det gå genom honom och hans filter då, och han kan ha något helt andra liksom. Så har jag gjort förut ibland, jag har gjort liknande saker och det har inte funkat. Och då tänkte jag, hur ska jag göra? Men då spelade jag in i versioner på säkert 70-80% av låtarna egna som jag spelade in hemma. Där jag liksom gjorde arrangemang och liksom, där man verkligen hörde att shit, det är så här. Liksom, att man hörde tydligt att hur jag ville att det skulle låta. Och så tog jag det här och så hade jag har en kapellmästare som heter Per Björling och sa att så här vill jag att det ska låta, kan du översätta det här till bandet? Och vi gjorde några gånger, det blev inte så bra i början, men sen så började vi lära oss hur vi skulle kommunicera och sen så hittade vi det. Och då kände jag att det är så här som mitt ledarskap ska funka. Det är inte jag som ska gå och säga åt bandet vad de ska göra, för då måste jag gå in på detaljer och det kan inte jag. Däremot har jag en helhet att visa, så finns det de som kan plocka ner det till detaljer, för de kan det, och översätta det till varje musiker. Mm. Därför blev, när jag väl hade de här gjorda, då behövde inte jag göra någonting nästan. Då kunde jag bara koncentrera mig på själva liksom föreställningen rent sceniskt.
Mm. Och lära dig steg.
Ja, och hitta på liksom saker. Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du sjunger bättre än någonsin.
Tack. Ja, det gör jag. Mm. Det har mer att göra med att jag har lärt mig vad jag är bra på och vad jag är dålig på.
Okay.
Undviker det jag är dålig på.
Mm. Vad är du dålig på?
Det vet jag inte riktigt faktiskt. Det handlar inte så mycket om att det är vissa moment, avgränsade moment, utan det är tonlägen.
Har du fått sänka låtar med åldern?
Någon. Men jag tror jag har sänkt 2 stycken låtar. Men de borde jag ha sänkt redan då.
Okej.
De gick inte sjunga då heller. Magaluf och Upp över mina öron.
Okej, ja. Vad spännande.
Mm. Jag har sänkt lite, ytterst lite, men jag har sänkt. Mm. Det borde jag. Jag kan sjunga jag kommer högre upp idag än vad jag gjorde när jag var yngre. Det är möjligt att jag hade en högre tillfällig topp då. Alltså på att jag kunde göra ibland. Idag kan jag ligga stadigt mycket, mycket längre hög. Men det är ju tekniken som har förbättrats. Att man också när man... att jag inte röker längre på det sättet som jag gjorde då.
Bara efter träning?
Bara efter träning.
Du tränar jävligt ofta.
Nej,
tränar 20 gånger om dagen.
Eller efter gig framförallt. Så får jag en cigarett av mig själv.
Och hur definierar du gig?
Gig.
Okej. Okay. Ja.
Betalt måste jag få.
Okay. Ja, jag fattar. Lite senkommen fråga kanske, men nu befinner du dig i en intervjusituation.
Ja.
En av tusentals som du har givit. Hur trivs du i den situationen?
Som den är idag när man får möjlighet att och utvecklas och liksom inte behöver vara så snärtig och snabb och bara ge liksom ett brödsvar, så tycker jag att det är skitkul. När jag gör intervjuer med folk som jag, vilket är naturligt naturligtvis, men som jag märker inte kan bry sig så mycket, så är det inget roligt. Men det gör jag ändå naturligtvis, men det är inget roligt. Men det här att man gör, om jag gör liksom en lång intervju med dig så här, eller med någon annan som är kunnig och på, som verkar faktiskt i alla fall låter påskina att han eller hon är intresserad, så är det klart att jag tycker att det är roligare.
Men har du haft en utveckling i det också? Har det varit ett liksom nödvändigt ont från början?
Nej, i början var jag överlycklig att folk överhuvudtaget ville veta. Så att, nej, jag har inte sett det. Det är klart att det var perioder ibland om man har gjort så här extremt mycket intervjuer på kort tid. Liksom, som det var innan internet- så, eran, så var det ju liksom, då gjorde man ju så här 100 intervjuer liksom när man skulle göra någonting, och det var inte så kul förstås. Men
det känns som att du liksom, även om du har varit känd nu i liksom 40 års tid, så känns det som att du på något sätt har bibehållit liksom integriteten genom hela resan.
Det gläder mig att du säger så.
Eller tycker du det själv?
Ja, hyfsat i alla fall kan jag säga. Inte kanske inte på så Tåström nivå, men för vad jag, för att vara liksom en popsnubbe, så ja, jo, men det tycker jag. Jag har ju varit oerhört noggrann med så här familj och fruar och barn och sådana saker, att de måste få välja själva när de är tillräckligt stora, om de vill liksom synas i mitt i sammanhang ihop med mig liksom.
Men du plåtar ändå ungarna och lägger ut på Instagram.
Nej, men det var bakifrån.
Ja,
tänkte på det.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Det var bakifrån. Aldrig, de har aldrig gick i, nej, det är möjligt att det någon gång har slunkit med någonting, men nej. Nej.
Intressant. Vad är det du tänker att du skyddar dem ifrån då?
Nej, de ska få välja själva. Jag skyddar dem inte, utan det är mer att de måste få välja själva när de blir tillräckligt stora, så att de kan välja själva. Och då menar jag inte 15 år, utan då menar jag 25. När man verkligen vet vad det innebär. Liksom.
När någon håller på att slå igenom en tjuvjakt.
Ja, det är, men då får han, alltså, han ska ju fixa det själv. Det ska inte jag hålla på med. Han ska inte vilja det heller. Jag postar ju väldigt lite på Instagram. Väldigt, väldigt lite. Så att, det är mer, igår var jag hemma med ungarna och var uttråkad. Sen fick jag en skjortshändning hem som jag var tvungen att lägga ut. Och så innan och så den där ungarna spelade Risk, och de är liksom 1,5 år och 4. Det var väldigt roligt. Då var jag uttråkad, så tänkte jag, nu lägger jag ut det. Innan det så var det flera månader sedan jag gjorde någonting. Så att jag är inte så bra på det.
Nej. 2016 är det nu. Vilka är dina liksom största utmaningar?
Nu?
Ja.
Ja, det största, ja, det är väl hur jag ska liksom rättfärdiga inför mig själv att fortsätta med det som jag gör. Och då menar jag inte den här föreställningen, utan vad jag ska göra efter det liksom. Jag skulle ju kunna gå i pension om jag ville. Men det naturligtvis kommer jag inte göra. Och då måste jag hitta en balans liksom. Jag måste hitta hur kan jag fortsätta leverera mitt gamla material utan att det blir pinsamt. Och då menar inte jag för att jag blir äldre och att jag inte klarar av att sjunga, utan att hur mycket kan man mjölka ur det liksom. Och där har jag väl kommit fram till svaret så länge jag inte skäms.
Mm, det tror jag också är jätteviktigt.
Det tror jag, det är typ det enda. Så länge jag är stolt över det så kommer jag göra det. Och sen på vilket sätt, som sagt, man kan vända och vrida på det väldigt mycket. Jag har till exempel kvar att göra... jag skulle vilja göra en föreställning eller turné, eller vad man nu ska säga. Hur jag ska göra vet jag inte än. Där man spelar i mindre lokaler, vilket gör att man, de som kommer dit, är större chans att de är sådana som kan mer utav mig än den mera casual lyssnaren. Vilket gör att man kan börja vända och vrida på annat material också. Kanske inte med band, utan kanske ensam. Mm. Sådana saker. Det skulle jag kunna tänka mig att göra. Jag tror någonstans att låtskrivning inte har ändrats så mycket sedan typ 1955. Så att jag bör kunna fortsätta med det. Även om jag inte själv framför det och även om jag inte själv bestämmer hur det ska låta. Men jag hade ett oerhört bra och givande samarbete med en tjej som heter Linnea Henriksson.
Just det. Mm.
Och som jag tyckte blev väldigt bra också. Och där jag hittade en roll som jag hade kunnat säga att jag hade spelat ingen roll om jag hade varit 80. Därför att jag använde samma kunskaper liksom. Och så länge man hittar en kombination med människor som kan förvalta de här kunskaperna, så finns det ingenting som säger att man måste sluta.
Mm. Jag tänkte bara, eventuellt, det här är ju alltid svårt med någon som har blivit intervjuad så mycket, men jag tänkte se ifall vi kunde kasta lite nytt ljus över din bakgrund.
Mm.
Du är uppvuxen i Huddinge.
Mm.
Vad var det för plats när du växte upp?
Den var ganska mallstyrd, liksom, konformativ.
Okay.
Antingen så spelade man i band, eller också så höll man på med idrott. Eller också så sniffade man tinner.
Okay. Mm.
Och lite så liksom var det. Det var missbruk, eller det var sport, eller det var musik. För hårdrar lite grann, eller väldigt mycket naturligtvis. Och jag höll på, jag spelade i band och höll på med ishockey och fotboll och lite friidrott.
Mm.
Fram tills jag började spela i band när jag var kanske 10-11 så där. Och då höll jag på med sport också. Men sen när jag var typ 13, då slutade jag med sporten för jag var alldeles för liten. Det gick inte. Alltså folk hade, helt plötsligt mötte man folk som vägde 20 kilo mer och hade hår på alla möjliga ställen liksom.
Var du sen med det?
Ja, det var jag väl. Det vet jag inte. Men framförallt var jag liten. Och då kom jag åkte längre och längre ner på listan över de som fick spela matcherna och sånt där. Så det blev inget roligt längre. Men i samma veva så vaknade verkligen intresset för liksom popstjärnedrömmen. Liksom.
Mm.
Så då var det bara det som jag gjorde. Och då menar jag bara det. Jag gjorde... antingen satt jag hemma och liksom försökte lära mig skriva låtar och lyssna på musik naturligtvis jättemycket. Eller också repade jag med det band som jag var med just då. Och vi kunde ju repa liksom varje kväll i hela veckan. Liksom.
Mm. Minns du din första låt som du skrev?
Jag kan inte räkna låtar när man så här låtar som man bara så här liksom. När man var liten var det ju så här konstiga låtar, du vet, man bara sjöng någonting så här. Jag har några sådana, men det är inte riktiga låtar. Första gången, ja, jag gjorde, jag var med, då var jag ganska, jag kanske säga att jag var alltså jag var med i ett band när vi var ett hårdrocksband så här, när jag var kanske så här 15. Och vi så här Black Sabbath liksom, typ när är det här då?
75.
Ja, lite tidigare, 73 tror jag.
Okej.
Mm. Ja, 73. Och då var det inte riktigt låtskrivning. Då var det så här, gitarristen hade ett riff liksom, och sen så fick man hitta på någonting och sjunga på det riffet så, som aldrig hördes. Gitarristen var den som skulle höras mest. Så det var inte riktigt låtskrivning på det sättet. Men sen började jag spela med ett annat band där vi mer hade mera... vi spelade inte hårdrock, utan vi var mer intresserade av någon sorts liksom new wave, pop, punk liksom, i den sväng. Och då blev det ju helt plötsligt mer låtskriv. Och då kom jag ihåg, då sjöng på engelska. Och då gjorde jag den första låt som jag verkligen skrev, som var så här vers, refräng och sådär. Den hette I Can't Get You Out of My Mind, hette den.
Mm.
Det var den första. Då var jag kanske 16.
Mm.
Så den första riktiga så här, kompositionen.
Är det, finns den?
Ja, på någon sorts så här, basskassett. Så här. Mm. Ja. Mm.
Av magnetiserade.
Ja, det var länge sedan jag hörde den.
Mm.
Men sen efter det, då rullade det ganska fort.
Mm.
Liksom. Då började jag ganska snabbt se mig själv som även som låtskrivare, inte bara sångare.
Men musiken hade du med dig hemifrån?
Ja, det hade jag definitivt. Min farsa var jazzmusiker. Även om de var skilda så de skildes när jag var 6-7 år. Så var han jättemycket hemma hos oss.
Okay. Var de kompisar?
Va?
Var de kompisar fast de var skilda?
Ja, exakt.
Bra.
De bara inte kunde leva ihop. Nej. Så det kommer det kan bli ibland. Så där, men jag var ju inte intresserad av den typen av musik. Men jag var ofta med också när han var ute och lirade. Så där. Och då kan jag se det i efterhand att det är otroligt bra att få en inblick i hur musik skapas. Liksom. Hur han sitter hemma och spelar bara så där. Och sen så i nästa moment så kommer några andra med och spelar. Och så blir det helt plötsligt ett helt paket. Liksom. Det fick jag i mig redan vid 7-8 års åldern, började jag fatta den grejen. Så jag fick en sån här bandspelare utav honom där man kunde, så här, man kunde bolla fram och tillbaka mellan kanalerna 4-5 gånger liksom, så att man kunde lägga på fler instrument. Så det började jag med jättetidigt hemma. Det lät naturligtvis jätteilla, men jag kunde spela gitarr på en kanal och så spelade jag på någon trumma på nästa, och sen så kunde jag sjunga, och sen kunde jag sjunga en kör liksom.
Mm.
Så jag fattade ganska tidigt det sammanhanget. Jag vet ju fortfarande folk som inte kan säga om det är en bas eller en gitarr eller om det är en trumma eller om det, förstår du vad jag menar? Man hör bara en helhet liksom. Det här talar emot det här med att jag har svårt att se musik som detaljer liksom. Redan när jag spelade ett instrument så kunde jag liksom höra hur de andra skulle vara ungefär. Så det lärde jag mig väldigt tidigt. Eller fick en inblick i det väldigt tidigt.
Vad gjorde din mamma?
Hon jobbade på posten.
Okej.
Okay. Mm. Hon var inte musiker. Men var faktiskt så här... Vi sjöng ganska mycket hela familjen. Så det låter så jävla klyschigt. Men det gjorde vi faktiskt. Sjöng låtar så där. Vi har en syrra också som är 7 år äldre. Och min pappa spelade piano och jag spelade gitarr. Och så sjöng mamma och min syra.
Mm.
Sjöng vi sig stämmer och sånt.
Vad fint.
Jag vet, men det
rådnar lite.
Ja, men det låter så... Det låter så jävla klyschigt. Men sånt är ju oerhört viktigt just för att man kan lära sig att det som finns i huvudet, liksom, det går att översätta det. Och så lär man sig hur man ska göra det. Och det är hela, där är ju hela trixet. Liksom vem som helst nästan kan göra världens bästa låt i huvudet, bara man har lite koll. Men sen att få det, översätta det till verkligheten, det är skitsvårt.
Mm.
Det är som ett språk liksom. Det är som man måste lära sig, och alla måste lära sig det på sitt eget sätt liksom.
Mm. Men du, dina föräldrar skilde sig ganska tidigt i ditt liv. Men du verkar ändå ha varit ett tryggt barn, får jag intrycket av.
Ja, jag hade, alltså, det har jag sagt i andra intervju också, det kan jag säga nu också. Både min far och mor hade typ av missbruksproblem. Det underliga är att de har... det är klart att jag har minnesbilder av när det var lite jobbigt, men jag drabbades mycket sällan utav det. De var extremt kärleksfulla.
Mm.
Jag tror de var lite för känsliga för våran hårda värld helt enkelt.
Mm.
Faktiskt.
Ja, för jag har en intervju med dig där du beskrev din uppväxt som att om du hade haft liksom dåligt självförtroende så hade du kunnat vara förödande och vara stammare som du var. Liksom.
Ja, jo.
Men det verkar inte som att det var förödande.
Nej, Nej, det var det inte.
Var kom självförtroendet ifrån det?
Jag vet inte, musik mycket. Att jag liksom, ganska tidigt fick jag en ganska självklar roll i så skolan och så där, som att man var liksom bra på det där. Och det var ju, idag är det så mycket vanligare att man gör musik. För det är så mycket lättare att kunna kolla här, lyssna på det här, liksom, lyssna på den här filmen, det har jag gjort. Då var det ganska bökigt att göra musik. Man var tvungen att replokal och folk som kom dit, man har folk att spela med och liksom. Men jag gjorde ju det, och då får man ju automatiskt liksom, då, det får man säkert idag också, men en viss status liksom.
Ja, det är klart. Och lite, liksom, kanske lite rak i ryggen också, för att man gör någonting, ja, som är kul.
Ja,
det är
klart. Ja, och att man märker att folk faktiskt tyckte att det var cool. Liksom, så att jag var liten och tanig, och jag stammade, och min farsa och morsa var kanske inte alltid riktigt hemma på alla plan. Liksom, även om, som jag säger, gav mig enormt mycket kärlek. Mm. Så att jag tror faktiskt att det var musiken som gjorde det.
Men vi pratade lite i början om det, inte i vårt klipp, om att jag tycker ju du är alltid har varit väldigt stilig. Men var du snygg redan som barn?
Nej, jag tycker inte att jag är snygg nu heller. Och det säger jag inte bara sådär med någon sorts, du vet, sådär att man ska inte framöva sig själv. Utan det är väl mer det att jag har hittat sådär, sätt att liksom veta hur man ska klä sig och vad man ska ha för frisyr och sådana saker. Nej, jag var blek och tanig, och men sen fick jag väl lite cool, sen när jag började spela band så blev man ju lite coolare kläder och lite så här, lite sköna frisyrer och sådär, och sånt funkar ju också liksom. Mm. När man är liksom, jag var redan från 15-årsåldern så här, popstjärna i Huddinge liksom. Och det blir man rak i ryggen, och så vågar man ha lite coolare kläder och så liksom, och sånt funkar minst lika bra, om inte bättre, som att vara liksom tvålfager liksom.
Men har du alltid haft det här intresset för kläder?
Nej, det kommer då, men det kommer kanske ännu mer i 19-20-årsåldern när hela punksväng kom, Pistols, speciellt Clash liksom. Jag var ju Clash fans och braka om det, och det var väl första gången som jag såg så här, fan vad cool, de är ju inte bara liksom ett argt band, de är ju showmän liksom. De klär sig skit på alla frisyrer och använder så här second hand grejer och liksom, fast de hade varit rika då redan då liksom. och så där, och då sånt, det gjorde det, jag hade ju några år när jag försökte klä ut så liksom. Men sen så hittar man nya influenser, och sen efter ett tag så börjar man blanda ihop alla de här influenserna, och jag tycker fortfarande att det är vansinnigt roligt. Mm. Faktiskt.
Hur ser din relation till Huddinge ut idag?
Jag är i princip noll.
Okej.
Okay. Mm. Jag har några kompisar som bor där fortfarande, men jag brukar inte vara där och hälsa på direkt, utan vi ses på andra ställen. Mm.
Jag vet att din farsa gick bort rätt tidigt.
Ja, jag var 18.
Ja. Och mamma?
Ja, då var jag 35, men hon hade, men de sista 10 åren var lite bökigt.
Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Du hade lite riktiga jobb, eller hur?
Ja, ganska många. Faktiskt. Jag hade ju, alltså jag var med i ett band, alltså redan när jag var 18 eller något sånt där, 19 kanske. Så var jag med i ett band i Huddinge som heter Intermezzo, och vi hade ju faktiskt en hit, och vi gjorde 3 albums, men vi kunde inte riktigt leva på det, så det blev ju ofta såna här kort jobb liksom. Jag har gjort allting. Jag har jobbat med jättemycket saker. Mm. Ända tills jag var då 27 liksom. Hon är från Huddinge. Hon är från Huddinge. När hon går förbi på gatan har hon redan valt sitt mål. Hon passerar mig rätt av mig, och där fick jag vad jag tål.
Vem handlar låten Huddinge om?
Ja, men vet du vad? Den är faktiskt inte jag som har skrivit texten.
Okej. Okay.
Det är Johan Kinde som skrev texten på den.
Jag fick för mig, men du vet vem det är?
Ja, i hans värld, när han skrev den så handlade den om Kia Berg.
Okej, okay. Det var så.
För hon, vi var tillsammans då. Det var långt innan hon blev, liksom, blev offentlig. Och långt innan jag blev offentlig. Så jag tror att han hittade minnesbilder. Liksom. Eller så här, någon sorts bilder hur han trodde att det var. Liksom, så där.
Mm. Ja. Och var det så då?
Nej, det var det inte. Jag kommer inte ihåg. Shit. Ancient history, jag kommer inte ihåg det.
Nej. Men ni hade ju band tillsammans sen.
Vi hade ett band som heter Ubangi.
Jag vet.
Som jag är väldigt stolt över. Inte för att jag tycker musikaliskt att vi inte riktigt hamnade någonstans som är värt att nämna så jättemycket. Vissa låtar var okej. Men rent sceniskt var vi grymma.
Ja, något slags svenskt divo kan man
ja,
säga.
Ja, kan man väl säga lite grann.
Eller Talking Heads.
Visst.
Vad har Leif Check betytt för dig?
Vansinnigt mycket, mer än vad jag nästan vill erkänna. Jag förstår inte att han har hängt kvar alla dessa år. Han hängde ju även kvar under de åren när jag var liksom ingen rolig att jobba med, för jag tyckte bara att det gick inget bra. Och han var ju även med då. Han har aldrig gett upp mig. Mm. Aldrig någonsin.
Hur fick du tag på honom från början? Vem är det?
Leif Check, han är från början en musikförläggare. Jobbade på Stickan Anderssons förlag som hette Sweden Music. Jag gjorde ett album 1985 med jag och Kia Berg. Vi gjorde en mini-LP som det, alltså sex låtar med ett band som heter There Is No Orchestra. När jag för första gången så här, ja, jag hittade den formen som sen skulle bli min egen, det visste jag inte då. Men jag sjöng på svenska och det var liksom poplåtar som var lite tillskruvade lite grann sådär. Och vi gav ut det på Telegram. Och vi gjorde den här minihjälpen, den sålde 286 exemplar. Och det här var två år innan mitt första album. Så det är rätt fascinerande. Men då var Polar hette ju då liksom med huvudbolaget då som Stickan Andersson hade. Och jag tror de ägde Telegram då som det hette. Jag tror att det är så det var. Och då jobbade Leffersäck på förlaget. Så de här låtarna var förlagda där på. Och då när vi slutade med det bandet så sa han, kan inte du börja skriva låtar? För han hade hört den här plattan då. Och även om det inte var så väl utfört så hörde han att det fanns någon sorts bra låtskriveri i grunden. Då hade jag börjat som sagt hitta min formel, vilket jag inte visste då. Men, och då så började jag skriva låtar som han då letade artister som skulle spela in. Och då spelade Björn Skifs in en av mina låtar som heter Vill du inte ha mina kyssar så får du inte mina pengar.
Just det.
Och den blev en hit. Och då så sa Leffe så här, men ska du inte ta och spela in en egen skiva liksom? Och så, nej, vad fan, jag har försökt så många gånger, det funkar inte liksom, jag är bra som kompositör, folk vill inte ha mig som sångare. Ja, men du har aldrig gjort någonting under eget namn, där bara är du. Nej, för sig, men vem fan skulle du vara intresserad av det, sa jag. Men gör ett försök, sa han. Och då så gjorde jag det. Och sen så rullade det bara på. Och sen så sen har jag varit med honom. Han har varit min mer eller mindre oavlönade manager i alla år. Naturligtvis har vi hittat sätt ibland som gör att man inte han går lottlös även ekonomiskt, självklart. Men det är inte så att han tar så här procent på mina intäkter. Liksom. Vi har haft förlag ihop då, så här, till exempel, och sådana saker. Även när jag låg på Warner, han jobbade på Warner sen, tror jag det var, och så jag spelade in skivor eller hur det nu var. Han slutade och började på Sony. Och då spelade jag, men jag hade fortfarande kontraktet kvar på Warner. Jag tror att det var de skivbolaget det var då i alla fall. Men i alla fall, jag hade i alla fall kontrakt på ett bolag. Han började jobba som A&R på ett annat bolag. Jag kunde inte komma med honom. För att jag hade fortfarande kontrakt. Och då var han A&R ändå för mitt album. Så jag sa, jag spelar inte in ett album om inte han är A&R. Och det gick de med på ett konstigt sätt. Så har det alltid varit med oss. När jag skulle göra krogshow, då gick han in som medproducent. Liksom. Han har alltid varit så. Mm.
Och vad gör han för dig?
Han, dels så tar han hand om alla jobbiga grejer. Så här, ja. Och sen så ger han mig råd när du vet, tycker jag ska göra det här och det här. Och om jag är tveksam ibland så lyssnar jag på honom. Han lyssnar mina låtar och är naturligtvis så oerhört ärlig när han hör det. Han ser det ut. Han är mitt öga utifrån när jag gör live-grejer.
Väljer han singlar?
Ja, det har hänt. Det har hänt. Jag lyssnar väldigt mycket. Ja, det gör han. Jo, det gör han nog fan. Jo, det gör han. Och även man är väldigt bra på att se. Han ser gärna min karriär i ett längre perspektiv än vad jag gör. Så här. Att han har så här en idé om liksom vilket håll som jag kan gå åt. Ofta så lyssnar jag på det.
Jag vet att du fick frågan i återvinningsintervjun, kanske det var i P3, om av Hanna Fahl, om du hade någon mentor, och då svarade du Anders Glenmark.
Mm, rent musikaliskt, ja.
Mm. Mm. Har du varit mentor åt någon?
Nej, det har jag nog inte. Jag har ju oftast jobbat själv. Vet du. Mm. Alltså jag är inte så mycket för att ha så här adepter och sådär. Nej. Sen, förhoppningsvis har vi kanske folk som jag jobbat med snappat upp ett och annat som de kanske har haft nytta av, men inte sådär någon speciell person.
Det är inte så att du tar en fika med Linnea Henriksson? Nej. En gång i månaden?
Nej,
och berättar vad hon ska
göra. Hon är alldeles för självständig för det. Mm. Som tur är.
Vi pratade i munnen på varandra när jag försökte ställa en följdfråga där, men du berättade om den här skivan som sålde 287 exemplar. Hur många exemplar sålde Orup-plattan av?
Ja, du. Alltså, fan, jag vet inte riktigt. Den första sålde kanske 200 000. Den andra kanske 100 000 mer. Någonting sånt i alla fall.
Ja, men det.
Och den tredje som är min engelska sovrums soulskiva, den sålde helt plötsligt 60.
Okej. Okay,
ja. Stockholm och andra ställen sålde 150 kanske. Mm. Sen kom Orup 5, den sålde också där någonstans 150 tror jag. Och sen kom GES, vi sålde över 400 000. Sen började det rasa. Mm.
Men du, det där är ju lite intressant, för att då tänker man ju, eller jag tänker i alla fall, eftersom du hade ditt genombrott liksom, och din, liksom på något sätt kanske lejonparten av din framgång innan den digitala revolutionen.
Mm. Ja, jävla tur det.
Ja, exakt. För gav det dig liksom, för jag hörde dig i någon annan intervju när du pratade om så här, din ekonomiska trygghet. Och nu sa du alldeles nyss att du skulle kunna pensionera dig, men innan krogshowen, hade du kunnat pensionera dig då också?
Nej, inte sådär, nej. Då skulle jag vara, nej. Jag har alltid varit väldigt dålig på att ta hand om mina pengar. Jag har aldrig tänkt liksom, jag köper upp dem. Eller när jag tjänar mycket pengar så lever jag stort. När jag tjänar lite pengar så lever jag litet.
Okej, okay. Så du har inte en Leif-check på banksidan?
Nej,
så att säga.
Det har jag inte.
Lite synd.
Nej, jag vill inte vara det. Jag skulle inte kunna låta bli att liksom bli intresserad och börja hålla på och liksom fixa och trixa, och jag gillar inte det. Jag är, för att blanda in någon sorts politiska åsikter i det här, så är, jag är någon sorts så här social liberal liksom, strax till höger och mitten. Men,
och vad betyder det?
Att jag vill att människor ska ha mycket frihet, men vi måste ha ett väl fungerande skyddsnät. Helt enkelt. Mm. Vad det gäller basgrejerna. Mm. Skola, sjukvård och så vidare. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att betala skatt. Och ju mer man tjänar, desto mer ska man betala. Punkt slut. Mm. Och om man ska... Börjar man jobba med sitt företagsekonomi, så hamnar man i ett gråzoner som jag tycker är moraliskt tvivelaktiga.
Mm. All right. Så du är emot att köpa aktier och sådär?
köpa aktier är inte så farligt egentligen. Det bygger ju på en marknadsekonomi och det, liksom, där får ju alla chanser som de vill, men det finns andra sätt. Du vet ju själv, liksom, det finns ju även de, alltså, när det gäller att det här med att man så här, när man försöker göra allting för att komma undan skatt liksom, det jag tycker det, men samtidigt begär att man ska få utnyttja liksom det som andra människor har jobbat ihop ihop åt den. Jag tycker det är snuskigt. Jag mår inte bra utav det. Jag tycker det är dåligt. Och börjar man liksom tänka för mycket på hur man ska liksom bevara och öka den här summan med pengar som man har, då blir det väldigt lätt att man går in på områden som jag tycker är ganska snuskiga helt enkelt.
Fast det är ingenting som hindrar att du sparar lite pengar ändå?
Nej, självklart kanske det finns ett sätt att få. Jag menar, jag har ju folk som jag känner som är absolut inte är moraliskt vidriga, som kan öka sina inkomster på alla möjliga sätt. Men då måste man vara intresserad av det, och framförallt måste man lägga ner tid och energi. Men jag är inte intresserad av sånt.
Vad lägger du pengar på då?
Alltså, jag lägger det på så här dagligvaror. Jag bor ju jävligt bra naturligtvis, men det har jag har hållit på så länge, så att det är det också. Kläder, mat, tv-spel, liksom, jag tänker aldrig innan jag köper sådana saker. Det är nog där som jag, alltså saker som jag tycker är skönt för stunden liksom. Det är där jag lägger pengarna. Och det är det bästa sättet att göra med pengar. Och det går väldigt fort att göra med pengar så också. För det finns ingenting som man kan skattereducera med och sånt där. Det är bara rent liksom sånt som jag tycker är skönt. Mm.
Du kommer hit i bil, va?
Nej, taxi idag. Mm. Jag hade kunnat åka bil. Jag har ju varit ute i bil, men jag bor i stan. Och jag tar ut den bilen en gång i månaden ungefär, för att det är för bökigt att åka bil. Bilar, alltså nu, jag har ju bott på Lidingö i 20 år tills för över 3 år sedan, och då hade jag ju massa sköna gamla så amerikaner och så här, för jag älskar sånt. Sånt lägger jag ju pengar på, och det känner man ju, det är ju bara slänga pengar i sjön.
Men har du sålt dem nu eller?
Ja.
Mm. Jag fattar.
Det går inte att ha det när man bor på Söder.
Du, min kollega Erik Skylt sa någon gång att en annan radioman hade sagt att man bara behöver 3 frågor. Och jag kommer bara ihåg 2 av dem.
Okay.
Hur började allt för dig? Ja. Det har vi pratat om. Ja. Sen har jag glömt bort den andra. Ja. Och den tredje var, känns det bittert? Och då undrar jag, har du någon som helst bitterhet?
Alltså, jag tror att alla människor har någon sorts bitterhet. Det finns alltid någonting som man tyckte att man förtjänade eller förtjänar som man inte har fått. Så det har jag säkert. Jag är väldigt bra på att känna sig avund mot andra artister. Liksom.
Mm, det tänkte jag fråga om.
Ja, det har jag alltid gjort, och jag hatar det. Ja, det är dåligt och det är lågt. Och det är, men det, jag har svårt att glädjas åt andra människors framgång. Det är ju förjävligt alltså. Jag önskar verkligen att det inte var så, men det har jag. Och jag tror att där ligger också det är inte bara bitterhet, utan det är också en tävlingsgrej.
Okej. Okay. Ja, du är
jag tror att det är mer det egentligen. Ja. Alltså jag har ju haft liksom under den här perioden som jag berättade om, mellan så här 95 och 2003 ungefär, då hade jag en del bitterhet säkert liksom, för att jag kände att inte omvärlden uppskattade det som jag gjorde längre. Men sen har den minskat ganska kraftigt, för nu har jag ju mer insett att hur unikt det är att få fortsätta på den här nivån så länge som jag har gjort. För nu är vi ganska få nu faktiskt. Det är inte så många som har gjort det. Mm. Det är jag och Uggla och Ledin och några till. Så att det är svårt att känna bitterhet då faktiskt. Det är
det. Men har, liksom, ja, det var faktiskt min nästa fråga. För jag slogs av att när jag la ut intervjun med Björn Gustafsson, den unge tvålfagre komikern, att jag kände ganska kraftig avund gentemot honom, för att han är så här 28 hitta och det börjar rulla för honom i Hollywood. Liksom. Mm. Och det hade nog mycket att göra med det faktum att han var 15 år yngre än jag.
Mm.
Och det var första gången så här, fan, det är ändå okej. Liksom. Jag är 42 och då börjar jag känna mig lite bitter för att människor är yngre än jag.
Mm.
Men har du någon sån liksom avundsjuka eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Nej, inte vad det gäller ålder. Den där har jag ingen. Det är snarare tvärtom. Jag kan tycka att när det kommer fram så här nya artister liksom, så känner jag ingen så här rivalitet, utan då är det verkligen så att man tycker att det är cool och det är liksom så där. Men det är väl för att antagligen kommer de bara hålla ett par år. Det blir ju ofta så. Liksom.
Du har sett att jag kommer
och går. Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Jo. Men jag måste tänka här nu.
Men är du avundsjuk på Håkan för att han fyller Ullevi? Och sådär?
Ja, det är jag nog. Men jag tror inte han... Som jag redan sagt förut. Att, ja, det är absolut. Det är väl klart att jag är liksom... om det hade varit den situationen då, alltså om jag hade kommit fram nu på samma sätt som jag gjorde då 87, så är det möjligt att jag också hade kunnat gjort det. Det vet jag inte. Jag har fortfarande, tror jag, att han har mycket mer, alltså han kan göra det för att han har så mycket hardcore fans liksom, och för att han faktiskt är jävligt bra. Det går inte att liksom sticka under stol med det. Han har ju utmejslat sin roll i perfektion liksom, utan att jag tror att han kanske ens har tänkt på hur han har gjort det, och just därför så blir det så trovärdigt liksom. Men det är klart, jag blir inte bitter på det. Avundsjuk, ja, självklart. Jag skulle också vilja göra, men fan vill inte göra det. Men det vet jag inte. Jag vet inte om han skulle kunna göra de här 200 föreställningarna. Om hans... Ja, det kanske han skulle. Hans publik skulle då börja gå på Börsen och på Rondo. Det kanske han skulle. Mm. Men jag vet inte. Men han har ju faktiskt hållit på ganska länge nu.
Verkligen. Mm.
Han har ju liksom... Han har
ju 20 år.
Ja.
Apropå det här med ålder då. Imorgon, vet du vad som händer då?
Imorgon är det lördag.
Mm. Men det är någonting med dig, förstår du?
Nej, My Blomgren fyller 50. Jag ska på fest.
Nej, imorgon fyller du 21 000 dagar.
Nässa?
Mm.
Ja, har du?
Mm.
Wow, cool.
Kommer du fira?
Ja, självklart, nu när jag vet det så.
Ja.
Självklart.
Kommer ta över hela festen.
Ja. Nej, jag har faktiskt redan börjat fundera på vad jag ska på mig imorgon.
Ja. Oj, den är knepig.
Nej, den är lätt den här gången.
Okej.
Okay. Ja, men jag har fått såna här... Har du sett Vinyl?
Mm.
HBO?
Ja, lite. Ja.
Jag har fått såna här jävla revival på den stylen.
Mm.
Så att jag har... jag vet precis vad jag ska på mig.
Okay.
Det ska bli så kul. Jag önskar bara att jag hade lite mer så polisonger och mörser.
Mm.
Och pilotbriller.
Pilotbrillerna kanske vi inte fick.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Vinyl. Vill jag rekommendera.
Mm.
Jag har inte varit så drabbad av någonting på jättelänge. Den är så jävla bra. Den är så här, särskilt när man börjar komma upp på år. Man känner till de där grejerna. När man så här... Helt plötsligt så står de och snackar med Led Zeppelin. Liksom. Det är så, de har gjort det så förbannat bra. Helt fantastiskt.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Johan Kinde.
Vad härligt att träffa dig.
det har varit skitkul. Mm. Jag har säkert sagt saker som jag kommer ångra sen. Men det...
Ja, då stänger vi av. Det där var Orup, och han tar sin krogshow ut på turné i höst, alltså. Viva La Pop heter den. Boka biljetter och upplev honom live. Det tycker jag att man ska göra. Nästa vecka är vi tillbaka, men jag vill göra lite extra reklam för Acast Plus, där Revervet nu är ute och rullar. Jag börjar återintervjua gamla gäster, och först ut var Soran Ismail. Det blev ett skitbra snack, tycker jag. Så in och kolla på Acast Plus, googla lite eller gå in på acast.com, så kommer det att ordna sig. Vi hörs snart, puss och kram, hej då!
Thank you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.